Det är onsdagen den 8 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Dagens ämne handlar om en utredning vars tilläggsdirektiv fick stor uppmärksamhet när den presenterades förra veckan. Och de av er som inte somnade av den inledningen får gärna lyssna vidare, för det gäller faktiskt intressanta saker. Det gäller utredningen om tryggare bostadsområden som tillsattes av den förra regeringen. Meningen med den var att man skulle titta på, som de man skriver i direktiven, hyresrättsliga regleringar kring uppsägning av hyresavtal i de fall där hyresgästen eller någon som denna ansvarar över har begått brott i lägenheten eller i närområdet. Helt enkelt att man då, man säger att nu har du eller någon annan som bor hos dig begått ett brott, nu får inte du bo kvar här längre. Det här väckte kanske inte så stor uppmärksamhet, men desto mer rabalder blev det förra veckan när man bestämt den 2 mars när den nuvarande regeringen presenterade ett tilläggsdirektiv. Och då förklarade man att det här skulle gälla även barn som bor i, hos en hyresgäst. Varpå detta har då tolkats som att regeringen nu vill vräka barn och kollektivt bestraffa familjer som där en av medlemmarna är brottslig, helt enkelt. Hur är då detta tänkt egentligen? Vad är det för typ av situationer som har föranlett den här utredningen, som alltså tillsattes också av den förra regeringen? Och vad är det en hyresvärd får göra idag och vad är det man inte får göra? Och vad är det tänkt att man ska få göra i framtiden? Och hur är det här med barn? Hur är det tänkt att fungera? Det tänkte vi skulle prata om idag, och med mig för att bilda mig och er som lyssnar om detta har jag med mig Fredrik Kops, som är chefsekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och dessutom universitetslektor i fastighetsvetenskap. Välkommen hit, Fredrik.
Tack så mycket.
Jag tänkte väl, vi ska börja med historieskrivningen här. Den här utredningen tillsattes då, som jag sa då, förra året av den förra regeringen. Vad var bakgrunden till det? Varför ville man att saker skulle utredas överhuvudtaget?
Ja, det som man vill göra och det som jag tror att man vill försöka komma åt mest, det är ju liksom gängkriminaliteten. Och kanske inte så att man tänker sig att det här ska lösa några problem med gängkriminalitet, men att det ska kunna lösa problemen för de som bor i områden som är kraftigt drabbade av gängkriminalitet. Till exempel så var det ett fall i Malmö som har varit i media en del under senaste året, senast för bara några veckor sedan, där det kommunala bostadsbolaget MKB har försökt vräka en familj där vuxna hemmaboende barn har liksom påträffats med rörbomber i trappuppgången. De som bor där är ju oerhört oroliga. Det är ju ett väldigt stort störande moment att ha grannar som eventuellt kan vara utsatta för någon form av attentatsrisk, att det kommer andra gängkriminella skjuter in genom dörrarna eller skjuter mot fasaden. Så det är ju nog, som jag har förstått det, grunden i att man vill tillsätta den här utredningen. Att trygga en tryggare boendemiljö för hyresgästställning.
Precis, nu nämner du det här fallet i Malmö. Jag ska bara kort berätta om det. Det var ju så, precis som du säger, så var ju då grannar och närboende, de var ju oroliga, hade skrivit massa brev till världen. Jag kan citera ett här. Är det meningen att någon ska bli skjuten innan ni tar bort personer som grovt kriminella? De förstör hela området, ingen vill flytta hit, har den hyresgäst exempelvis skrivit i ett mejl. Så där ville man då säga upp hyresavtalet och vräka familjen, men det blev inte så i hyresnämnden. Den 13 december förra året så förklarade man att det inte gick. Men detta lär väl vara överklagat, tänker jag, så det får vi veta mer om. Fredrik, jag tänkte fråga, det här med att säga upp ett hyresavtal för en boende generellt sett, vad gäller för det? Vad brukar behövas för att en sån sak ska kunna ske?
Ja, vi har ju väldigt starkt besittningsskydd i Sverige för hyresgäster, så det är ju väldigt svårt att säga upp hyresgäster. Men man ska ju ha brutit mot sitt hyresavtal, och då finns det en del olika saker som man kan göra. Hyreslagen tar ju upp, eller det som kallas för hyreslagen, det är liksom 12 kapitlet i jordabalken. Där finns det en paragraf, den 25 paragrafen, som säger att hyresgäster ska använda sin lägenhet på ett sätt så att grannar inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras boendemiljö på olika sätt. Och där ingår det ju saker som att man kan inte ha högljudda fester varje natt. Liksom. Har man högljudda fester varje natt så kan man så kan man bli vräkt. Betalar man inte hyran förstås så kan man också bli vräkt. Det faller sig naturligt, men även där så är det svårt att vräka hyresgäster. Men man ska ju missköta sig helt enkelt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och nu har alltså regeringen bestämt om att det ska bli tilläggsdirektiv. Vad är det de förändrar? Så att säga? Vad är det man ska utreda nu som man inte skulle utreda förut?
Ja, det som jag har förstått det som tanken här, det är ju att om du har en granne som är gängkriminell, då är ju det i sig inte en störning på det sätt som man tänker sig störningar som har varit föremål för vräkningar tidigare. Då är det ju mer liksom direkta störningar, att du ja, men till exempel har högljudda fester. Mm. Eller om dina barn har högljudda fester, då är det liksom, då kan inte du sova på nätterna och det blir ett problem. Men nu tänker man ju så att man vill också kunna vräka människor som bara har en liksom hotbild om att det kan vara så att de har vapen i det här får man väl bevisa att de har vapen i bostaden. Eller att det finns en risk att det kommer dit andra, som jag sa, och skjuter igenom dörren eller skjuter mot fasaden. Kastar in en handgranat i fel fönster. Sådana saker är ju också förstås en störning mot boendemiljön hos hyresgäster. Och då tillsattes den här utredningen av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Och då hade man specifikt med att hyresgästen ska ha ett tillsynsansvar för de som bor i lägenheten, men inte för barnen. Så egna barn skulle inte vara föremål för det här tillsynsansvaret. Och det man ändrar i tilläggsdirektivet nu, det är att man även inkluderar barn.
Okej, så tidigare var det så att säga att har du en hyresgäst eller en kompis som bor i din lägenhet, då hade du, som du säger, då tillsynsansvar. Men nu utsträcker sig det även till att gälla barn. Frågan, vad betyder det här tillsynsansvaret? Vet vi det än, eller är det någonting man ska titta på under utredningens gång?
Ja, alltså det tillsynsansvaret finns ju redan idag. Om vi återgår till exemplet att ha högljudda fester. Om jag åker bort en helg och så har mina barn en högljudd fest hemma, då har jag fortfarande ansvar för det. Det är jag som står på hyresavtalet. Så det är mitt ansvar om de stör grannarna. Så där har jag liksom ett tillsynsansvar att se till att de inte har högljudda fester och stör våra grannar. Och gör de det en gång och hyresvärden kommer och säger att ajabaja, så där får du inte göra, och jag struntar i vad de säger och fortsätter låta mina barn ha högljudda fester, ja, men då har jag brustit i det här tillsynsansvaret och då går det att säga upp mitt hyresavtal helt enkelt. Så här är ju frågan som ska utredas, och det är väl liksom den intressanta frågan som har försvunnit, eller en av de intressanta frågorna som har försvunnit i den här ganska hetska debatten som har blivit, det är hur ska man se på det här tillsynsansvaret? Hur ska man bedöma om en förälder har brustit i sitt tillsynsansvar när deras barn har blivit gängkriminella? Vad ska liksom föräldrar behöva ta till för att undvika att deras barn blir gängkriminella?
Och det tror du blir då den stötestenen på vad som man ska kunna visa, eller hur det ska kunna definieras helt enkelt?
Ja, precis. Så först så måste man ju landa i om man ska kunna vräka människor för att de har kriminella personer boende hos sig. Det är liksom den första frågan, och den tror jag är väl ganska lätt att landa i. Så det vill man ju liksom. Det verkar vara politikernas syfte med den här utredningen. Men den nästa fråga blir ju då det som utredaren behöver svara på. Det är hur ska man bedöma, vilket ansvar ska hyresgästen ha? Och hur ska man kunna bedöma huruvida hyresgästen har brustit i det ansvaret för de inneboende, inklusive barnen.
Nu fick du ju här ett jättestor uppmärksamhet just när tilläggsdirektivet kom. Hur stor grej eller hur stor förändring tycker du det är att även barn inbegrips i det här tillsynsansvaret?
Jag tycker det är en ganska liten förändring. Det förvånade mig lite grann att det blev en så väldigt stor sak. Det här att det har pratats om i termer av kollektiv bestraffning, som du sa inledningsvis. För att, ja, men som jag har sagt upprepade gånger nu, så är det ju, det går att vräka barnfamiljer redan idag på en mängd olika grunder. Det som är liksom, egentligen som är det stora här, det tycker jag är att man ser över vilka de grunderna kan vara. Det vill säga att du behöver inte bara ha misskött dig i bostaden, du kan missköta dig i liksom bostadsområdet genom att begå olika typer av brott. Och det ska också kunna vara grund för vräkning. Och just tilläggsdirektivet, att man säger att det ska också gälla barnen, det tycker jag är en ganska liten förändring. Mm.
Precis, för det finns ju också det här att det handlar om att begå brott i närområdet och så vidare. Att, nu vet jag inte hur specifikt man har blivit där än. Har du koll på det? Eller är det också någonting som ska utredas? Vilken typ av brottslighet det egentligen ska handla om?
Nej, just det. Det har jag faktiskt inte koll på, hur man ska landa i en sån avvägning. Och det är också en intressant fråga med vilka typer av brott. För det har jag sett, folk har gjort sig lustiga över det här på Twitter förstås. Där folk brukar göra sig lustiga över såna här saker. Jag var eventuellt medskyldig till det själv i början, ska jag säga. Men där folk till exempel har sagt, ja, men om pappas skattefifflar, ska man kunna vräka hela familjen? Och det, då får man ju ställa sig frågan, hur mycket stör det grannarna om pappas skattefifflar? Det stör ju kanske inte så jättemycket om man undviker att betala in skatt.
Nej, men det är det som är så intressant i den här diskussionen, för jag tror alla förstår att är det så att ens barn har knarkförsäljningscentral och det springer folk och köper narkotika dagarna ändrar i korridoren, då kommer det påverka för andra hyresgäster. Alltså för grannarnas liv kommer påverkas av det, tror jag. Likaså om man är indragen i en konflikt där, ja, man är ute och skjuter folk och sen kommer de skjuta tillbaka på en och slå till ett hem, då kommer det också påverka. Samtidigt så blir det ju, så att säga, om man drar åt andra hållet, att minsta lilla brott ska göra att man ska vräkas, blir ju det också absurt. Så det är ju lätt att konstruera exempel för båda positionerna här på något sätt. Vad tänker du om det? Eller förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Jo, där tror jag, det tror jag är en av de riktigt stora svåra frågorna här, är hur man ska landa i de här avvägningarna. Men jag tror att man kan vara ganska trygg i att fastighetsägare är ju generellt sett inte intresserade av att säga upp sina hyresgäster. Jag menar, hyresgäster betalar ju hyra och det är liksom hela affärsmodellen. Så det kan man ju vara trygg i. Och är det så att barnen har snattat, ja, då kommer man ju som fastighetsägare inte tycka att det är ett jättestort problem, och inte ett så stort problem att man är villig att ta ett liksom intäktsbortfall för verksamheten. Så jag tror att bara liksom fastighetsägarnas egna intressen kommer nog att kunna lösa det här. Det kommer inte bli liksom massuppsägningar av barnfamiljer för varenda liten småföreteelse som finns. Men sen förväntar jag mig också att det kommer finnas avvägningar i hur nu den här lagstiftningen tas fram, som klargör vilka typer av brott som det ska röra. Men det kommer ju att finnas gränsdragningsproblem här. Det är ju liksom alldeles uppenbart.
Jo, men det tänker jag. Både när man väl formulerar, om det nu blir en lag, och sen när den lagen ska behandlas, alltså småningom i en domstol då, ytterst ifall det ska överklagas dit, så kommer man ju, några fall kommer ju hamna mitt emellan de här extremerna jag pratade om tidigare, där ja, det kommer finnas olika mening. Du nämnde inledningsvis där att den här lagen då förmodligen tar sikte på väldigt grov kriminalitet, alltså den här typen av gängkriminalitet. Det sägs väl egentligen inte liksom att det handlar om gäng, även fast de uppmärksammade fallen har det ju handlat just om gängbrottslighet. Eller vet vi någonting närmare om det?
Nej, utan det är nog bara en jag tycker det låter så liksom från politikerna, och det är ju den stora frågan som man vill lösa. Men det vet jag egentligen inte alls om det är just det som de riktar in sig på. Men jag har nog en ganska stark misstanke om att det är just det. Jag tror inte att det är någon annan typ av brottslighet som de är intresserade av att rikta in sig på.
Ett litet sidospår här bara. Att säga upp folk som hyr lokaler jämfört med att bostäder, det är väl en annan lagstiftning. Och även i lokaler kan det ju ske vad plats för brottslighet. Vad gäller där?
Ja, just det. Det är ju samma lagstiftning, eller det är samma lag, alltså jordabalken som reglerar det här, och samma kapitel i jordabalken som reglerar uppsägning av hyresavtal för lokaler. Där finns det ju vissa skillnader. Det är lättare att säga upp ett lokalhyresavtal, men det finns ett visst besittningsskydd som i praktiken brukar innebära att fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig för ekonomisk skada om man säger upp ett hyresavtal. Mm. Så det handlar ju mest om att man köper ut hyresgäster.
Ja, just det. För det har vi väl också haft exempel på att man liksom i lokaler har blivit, jag vet inte vad det kan vara, bordellverksamhet eller vad man har lager för stöldgods eller sådär, fast man på framsidan av dörren står det namnet på en helt annan näringsverksamhet helt enkelt. Intressant.
Ja, precis.
Som du sa då, det har ju blivit mycket bråk om det här och på Twitter har det varit full fart. Vad tror du om det? Att det så att säga verkar vara så politiskt laddat, eller är det politiskt laddat, eller är det så att snarare man hittar anledning att bråka? Vad tänker du av den delen av debatten du har sett?
Nej, jag tror då att det är för att man inte har tänkt igenom vad det här innebär eller hur det ser ut idag. Om man har en bild av att det är i princip omöjligt att vräka barnfamiljer och så ser man ett tilläggsdirektiv att nu ska det, och rubriken som man hade på debattartikeln när man lanserade tilläggsdirektivet, att den inleddes med att det ska bli lättare att vräka barnfamiljer om barnen begår brott. Jag tror att det var något i stil med det där. Och det är klart att det, jag förstår att det upprör människor om man lever i liksom villfarelsen att det inte går att säga upp barnfamiljer på några som helst grunder idag. Så det tror jag nog att det är ganska känslobaserat hela den här debatten.
Ja, men kanske också åt andra hållet också, att det finns människor som tycker att man kan aldrig säga upp människor som är kriminella, och då vill man, alltså hårdare tagfalangen kan till och med tycka att, ja, men då vill man spetsa till det lite för att tilltala dem, vad vet jag. Alltså det kan ju finnas en sån politisk logik också, tänker jag.
Mm. Jo, och sen tror jag det som verkar vara de som är för det här i större utsträckning, då är det ju det man riktar in sig på är att det här, det skapar ju ett starkare incitament för föräldrar att ta hand om sina barn helt enkelt. Mm. Och försöka säkerställa att de inte blir kriminella. Om man nu inte vill bli vräkt.
Men för det finns ju någon sorts föreställning också det här att barn då inte ska bli vräkta. För det är ju klart, det är ju alltid en tragedi när, ja, det är väl en tragedi när alla blir vräkta för sig, men särskilt barnfamiljer, att det är någonting. Men det är ju så trots allt att barnfamiljer blir vräkta, och det är fullt lagligt, och det sker i Sverige ibland. Mm.
Ja, och det är väl det är ju liksom en avvägning man måste göra, och det är ju svårt att vräka barnfamiljer. Det är svårare att vräka barnfamiljer än vad det skulle vara att vräka en liksom ensamboende student som har fester hela tiden. Det kommer man ha liksom mindre överseende med att de får flytta ut från sin bostad.
Men ytterligare en fråga här, det är ju det här med jag vet inte om du har funderat på det, men oftast är det så att gängkriminella har ändå en hotbild mot sig, och det tycker folk naturligtvis är väldigt obehagligt. Om jag visste att jag bodde granne med någon som låg i fejd med en annan liga som inte tvekar att spränga hela trapphuset, så skulle jag vara jätterädd. Men det är ju inte bara så att hotbilden ska kunna definiera vad som är en fara för andra. För jag menar, det finns ju fler än gängkriminella som har en hotbild mot sig, tänker jag. Så det kan ju lätt bli konstigt om det är någon som är förföljd av politiska skäl, och man kommer flykting från ett land där underrättelsetjänsten förföljer en. Och, alltså förstår du vad jag menar? Man kan ju inte bara säga att liksom en hotbild ska avgöra. Nu vet jag inte vad lagen säger om det idag, för att det kan väl inte vara skäl att vägra någon boende, eller hur funkar det?
Nej, det kan det inte. Och man kan heller inte räka någon för att det finns en hotbild. Och det där är ytterligare en sån intressant fråga som jag inte vet hur man ska kunna lösa. Så att jag tänker mig nog att man kommer ju inte landa i lagstiftningen att man säger att det här är, att det finns en hotbild. För ja, om man ser på hur det har varit i liksom, Italien är väl ett bra exempel med deras maffia. Är man domare i Italien, ja, då har man en väldigt stor hotbild mot sig. Mm. Ska man räka domare som råkar vara hyresgäster? Det verkar ju inte, det tror jag inte så många skulle tycka var acceptabelt.
Nej, precis. Det är det jag menar, att det är argumentet med just, jag förstår eller grannarnas oro, men det kan ju i sig inte bli ett argument för att personer inte ska få bo någonstans, så att säga.
Nej, framförallt så kan det ju inte bli lagstiftning, för då blir ju, man kan inte lagstifta på de grunderna, för den gränsdragningsproblematiken skulle ju bli, det skulle ju skapa fall där man vräker människor som ingen vill ha vräkt.
Och vad tänker du om det här argumentet med kollektiv bestraffning då, att oskyldiga föräldrar får helt enkelt ett värre liv för att deras barn gör dumma saker?
Ja, just det. Och där är ju att bli vräkt är ju inte ett straff, utan här utgår jag från att då barnet eller någon annan som den som står på hyreskontraktet har ansvar för, som bor i lägenheten, de har begått ett brott och rimligen så behöver de väl lagföras för det där brottet. Annars ser jag inte att det finns någon grund för att man ska kunna bevisa att man är kriminell. Eller hur?
Ja, det är väl rimligt, tänker jag också.
Ja, precis. Så det är liksom det första steget. Och sen så ska man kunna bli vräkt. Och det har ju liksom ingenting med det där... Det är ju inte en del av straffet, så att säga, utan det är ju en möjlighet för fastighetsägaren att se till att de som bor i huset är skötsamma hyresgäster. Så att man upprätthåller den här trygga boendemiljön för alla andra. För det är ju precis lika lite kollektiv bestraffning som det är idag om en av de boende i en lägenhet missköter sig. Till exempel genom att ha fester eller går och slår en granne till exempel.
Ja, men precis. Så är det ju. Nej, men det har väl kanske inte helt kommit fram i debatten att ytterst handlar det här om boendemiljö för människor där människor inte vill ha, då man tycker då från politikers sida inte heller ska behöva ha den olägenheten det är att ha kriminalitet i sin omgivning, eller den här typen av grov kriminalitet ska sägas då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men det låter ju som det kommer bli trixigt här, för det finns ju, vi har ju tagit upp ganska mycket olika gränsdragningar här. Eller vad tror du, kommer man kunna lösa ut dem under utredningen? För det verkar ju vara väldigt, väldigt mycket detaljer här som ska fixas.
Ja, så jag tror ju att det är svårt att forma lagstiftningen på, dels att bara forma lagstiftningen så att den blir träffsäker i, alltså lagtexten blir träffsäker i vad är det för typer av brott vi ska rikta in oss på och vad är föräldrarnas ansvar och hur ska avvägningen göras? För det är ju i slutändan en avvägning. Men hyreslagen är ju till för att säkerställa en trygghet för hyresgäster. Det är ju liksom hela motivet bakom stora delar av hyreslagen. Men här är det ju en avvägning dels mellan då den hyresgästen som riskerar att bli vräkt som har intressen av att bo kvar och så de hyresgästerna som bor grannar med hyresgästen som riskerar att bli vräkt som då har intressen av att få en tryggare boendemiljö. De där olika intressena måste ju vägas mot varandra. Och det är ju en del av direktiven för den här utredningen. Hur ska man balansera de här intressen? Vad är det för typer av avvägningar man ska göra? Så där finns ju mängder med olika dimensioner som är jättesvåra. Bara i lagtext att formulera, som jag säger. Nu är jag ekonom, inte jurist. Så det ska jag kanske inte prata jättemycket om. Men sen är ju frågan oavsett då hur man landar i hur man formulerar lagtexten, hur kommer det att tillämpas när det kommer upp sådana här fall i hyresnämnden? Där är det inte heller. Där finns ju också massa olika typer av gränsdragningsproblematik som man kan springa på.
Ja, precis. Men jag tänker också på ett tidigare exempel. Om man har en tonåring som har fest varje helg, då kan man ju som förälder se till att då åker man inte iväg varje helg och då är man hemma och då när tonåringen försöker ha fest så säger man stopp, man stänger av musiken. Alltså det finns ju ganska mycket att göra där. Har man då annars en tonåring hemma som är ute och springer på stan och begår brott, så ja, man kan följa med den hela tiden och man kan ju slänga ut den också, men det kanske inte alla föräldrar tror det är den bästa lösningen ifall man då har ett barn på glid. Alltså det kommer ju också bli en jättestor diskussion. Vad egentligen föräldrar kan göra? Vad är ett rimligt tillsynsansvar här också? Men det antar jag också, det är någonting som utredningen och så småningom då, om det blir lag, en praxis kommer visa helt enkelt.
Ja, det där är ju mycket lättare om man pratar om en inneboende och då... För då kan man ju, det är ju lättare att slänga ut en inneboende. Då kan man säga, nej men du...
Ja, precis, det är oproblematiskt. Det är bara att säga, jag hyr inte ut rummet till dig längre för du kan inte bete dig, så att säga. Liksom.
Ja, nej, men... så det är ytterligare en av de här stora frågorna som är jättesvår att svara på. Som jag inte heller tydligt ser framför mig hur man liksom genom lagstiftning ska landa i att bestämma. Vad är det för, hur ser det här ansvaret ut? Vad är det just som föräldrarna ska ha gjort för att de ska bedömas ha utövat tillräcklig tillsyn. Jag tycker det är jättesvårt att se framför sig hur man ska bestämma det. Mm.
Vi får se hur det går, som de brukar säga på DNs ledarsida när de kommenterar val i Långbortistan. Stort tack Fredrik Kopp för att du ville komma och prata den här utredningen med mig idag. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Är det så att ni vill höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, är ni varmt välkomna att göra det. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.